Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
French footballer Fabien Barthez built a strong reputation over a long and successful career. His impressive career began at French club Toulouse, for whom he made his first division debut in 1991. Fabien left Toulouse in 1992 to join Marseille, where he enjoyed his first major successes.
Et Barthez qui relance à la main, elle est belle encore cette relance. Et faute de la roche sur Rudy Völler.
Sommaren 1992. Det är kanske dags att påbörja en viss säsong. Och absolut, det händer ju grejer i Olympique Marseilles spelartrupp. Men det är inte riktigt så att Tapie den här gången lyckas återskapa samma entusiasm som 1989. För det är ju som sagt rätt stora stjärnor som ska ersättas. Framförallt Jean-Pierre Papin och Chris Waddell. Och visst, han tar in två internationella kanoner för att spela på topp. Men det är Alain Boxic och det är Rudi Völler. Mm. Och det är bra. Det är klart det är bra. Men är det Papin och Chris Waddell?
Nej.
Det är ju inte alla helt övertygade om. Och bakom de två affischrekryteringarna så är det ju sedan rätt mycket spridda skurar. Det är några utlänningar med namn, men det är så spanjoren Martin Vasquez och kamerunien, även han vår kompis François Omambik. Men det är så där, ja, kanske, kanske inte. Och sen är det ett gäng fransmän med någon form av mellanstatus. Idag kan vi ju säga att ja, den där Marcel Desailly, han blev rätt bra. Ja. Här är det mer så att ja, han kan nog bli rätt bra. Men han hade liksom inte bevisat extremt mycket. Det var en löftesrik spelare med stor internationell potential, absolut. Men det var ingen färdig världsspelare. Och Jean-Christophe Thomas skulle aldrig bli det. Jean-Marc Ferry skulle aldrig bli det. Jean-Jacques Edelid skulle heller aldrig bli det. Men där säger vi ju ändå lägg det namnet
lite
på minnet.
Lite asterisk på den, ja.
Jean-Jacques Edelid, en gnuggare på mittfältet, hade tidigare spelat med Desailly och Deschamps i ett framgångsrikt Nantes. Så nyttig spelare, men inte ett namn som vi hade nämnt om vi inte hade haft synnerliga skäl.
Nej.
Och det har vi den här gången, ja. Så kom ihåg. Håg Jean-Jacques Edelid. Men vid sidan av honom så var det väl kanske egentligen en av de minst om- och uppskrivna värvningarna som gjorde störst avtryck snabbast. För de tog in en ny reservmålvakt också den här sommaren. Och det var inte så att Pascal Olmeta var under något särskilt tryck, utan den här 21-åringen från Toulouse, han kom ju för att se och lära och stå på tillväxt. Men ganska snabbt blev det tydligt att det här var ingen vanlig 21-åring från Toulouse. För även om han kom från en rugbystad och en rugbyfamilj, eller kanske just därför, så var den här ynglingen bevisligen helt extremt bra som fotbollsmålvakt. Jag kan säga att de som har spelat amerikansk fotboll i USA, de har goda förutsättningar att bli fotbollsmålvakt. Det är något med öga-hand-koordinationen,
ja,
och fånga bollar-grejen. Och kanske även med rugbyspelare, för Fabien Barthez från den här rugbyfamiljen i Toulouse. Ja, han var ett råämne till målvakt som fick Olympique Marseille att häpna. Är han så här jävla bra?
Ja.
Och därtill en frejdig, sorglös karaktär. ja, då går det ju inte att hålla honom utanför laget så särskilt länge, utan han får helt enkelt starta här. Han är så bra, och vet du vad? Han har till och med hår.
Ja.
Klart grabben ska in i buren.
Ja. Ska vi ta truppen, Erik?
Vi kan ta trupp, eller vi kan ta elvan för att bara tydliggöra. De allra flesta av de här namnen har vi ju redan nämnt, men nu kan vi bara spalta upp det enligt den 4-3-1-2-formation som Sean Fernandez valde att gå in i säsongen med. Och Sean Fernandez, ja, visst, han är huvudtränare här, men vi kommer inte säga mer om honom, för det är verkligen en parentes. Ja. Han var också lite så att han var inne på fembackslinje, men det skulle sätta sig en 4-3-1-2 den här säsongen. Och där stod ju då snabbt Fabien Barthez i målet som nyrekrytering. Fyrbackslinjen kom att innehålla Jocelyn Angloma på ena ytterbacken, Eric Dimeco på den andra. Och det här är ju lite av doldisar. Angloma kanske folk ändå kommer ihåg från franska landslaget, men väldigt kompetenta, väldigt pålitliga ytterbackar med bra motor. De kunde liksom tugga den där kanten rätt mycket själva. Men innanför dem så skulle det ju då sätta sig ett nytt innebackspar. För Basil Boli hade ju gjort den ena platsen till sin. Men sen kom faktiskt den andra nykomligen, Marcel Desailly från Nantes, att konkurrera ut alla andra alternativ. Och den här liksom generationsväxlingen som Olympique Marseille går igenom den här sommaren, ja, den blir väl tydligast med tanke på att Barthez kommer in, Desailly kommer in. Deschamps får en mycket mer självklar och central plats. Han blir med tiden lagkapten. Och där växer ju en ny stomme snabbt fram. Och det är inte bara det att Waddle och Papin har försvunnit. Det är inte bara det att Olmetar fejdar ut i mål. Det är också så att till exempel Manuel Amoros blir petad. Och det är ingen liten grej. Manuel Amoros är en av Europas bästa försvarare i 10 år, säg mellan 82 och 92. Han får kliva åt sidan. Delvis kanske för att han börjar svikta i prestation. Men vet du vad som också sägs att lägga bakom?
Nej.
Tapie var ju sur på honom. För Tapie hade fått för sig, han hade fått in i sitt huvud att den där finalförlusten mot Röda Stjärnan i Bari, den var inte så oskuldsfull som du kanske först uppfattade den. Det var inte det att ni var lite dåligt förberedda på straffar och att Röda Stjärnan var ett tappert lag med lite med små resurser. Amoros var ju köpt.
Jaha.
Jaha, men vadå? Tror du han skulle slå straffen så där dåligt annars? Amoros slår alltid straffarna till höger. Den här gången slog han den svagt och riktningslöst till vänster. Tror du det är en slump, Tapie? Tapie tror inte på den typen av slumper. Så han ska ha varit förbannad på Amoros.
Ja.
Och det ska ha bidragit. Men ja, den nya ledaren för laget är ju inte Amoros och Papin är borta, utan det är Didier Deschamps. Och om Tapie var förbannad på Amoros så var han tydligen allt annat än förbannad på Deschamps. Deschamps ska likt Goethals ha varit en presidentens man.
No.
Och det var inget som nödvändigtvis gjorde honom populär i omklädningsrummet. Men det var en del av ekvationen som gav honom kaptensbindeln. Och det går inte att säga att Deschamps inte växte ut till en ledare. Han har vunnit VM som både lagkapten för Frankrike
alltså
och som förbundskapten.
Det är rätt svårslaget.
Men det finns de i det här omklädningsrummet som hävdar att ja, han må ha binden för att presidenten gav den till honom. Men här var det ingen ledare. Här var det Boli och Föller och Pelé som ledde omklädningsrummet. Och ni får väl ta den upplysningen, den uppgiften för vad den är. Det är inget fastslaget faktum, men det är ändå en sån där grej som virvlar i luften runt gänget. Men given i laget var han ju i alla fall i den 4-3-1-2, där då mittfältstrean egentligen var ganska oglamorös. Det var Deschamps som ju var liksom sinnebilden för en vattenbärare.
Ja.
Det var Franck Saucé som var en kanonjär, men ändå mest bara liksom en fysisk löpare. Och därtill då den här nya Jean-Jacques Edelid som var en liten terrier som jobbade hårt för andra. Men framför dem då Abedi Pelé som hade blivit kvar. Wolven försvann, Papin blev kvar. Pelé blev kvar och växte. Han fick tian på ryggen. Han blev the black Maradona. Han hävdade ju själv på allvar att jo, det var inte så att det bara råkade bli så att jag blev kvar. För trots allt så fanns ju alltid lite spänningar mellan mig och Papin. Och till slut valde ju Tapie. Och han valde ju mig framför Papin. Uh-huh. För han gillade mig mer än han gillade Papin. Uh-huh. Och jag vet det fan, men jävlar, han var bra.
Ja,
han var riktigt bra. Och klev framåt nu när han fick den här tian. Nu var det inte längre han och Boddel som fick dela på det kreativa. Utan nu var det han som hade huvudansvar för att lägga fram bollar till Rudi Völler och Alan Boksic. Det nya anfallsparet som skulle visa sig funka jäkligt, jäkligt bra tillsammans. Men huvudintrycket runt det här nya lagbygget, det är väl kanske mer än någonting annat den skoningslöshet som Tapie visade med de gamla favoriterna. Bort med Papin, bort med Waddell, ut med Amoros, ut med Olmeta. Och de här nya spelarna, ja visst, om de var bra så var de ju bra, men annars var det bara bort. Vi nämnde François Oman Begick, vi nämnde Martin Vasquez. De hann ju knappt ens dit innan de var borta igen. De såldes vidare efter bara några månader. Mm. Idag är inte ens det tillåtet längre, men det är bara in och ut. Det är inte bra nog. Men i alla fall, okej, det ser inte jättebra ut för Olympique Marseille. De knackar i ligan, de har hackat sig in i Champions League-gruppspelet. Men vänta nu här, när vi börjar titta på det här gruppspelet så ser det ju plötsligt rätt aptitligt ut. Alltså, det de ska göra är att vinna en grupp med Club Brygge, CSKA Moskva och Glasgow Rangers. Mm. Sen är de i Europacup-final. Vänta nu, det här blev ju rätt kul igen plötsligt.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet. Så att, vi kör nu.
Mycket stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter. Som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Och hur började det då?
Ja, det började faktiskt med det som egentligen var det svåraste hindret först. För de började då mot Rangers på Ibrox i Glasgow. Och Rangers är ju någonting annat än vad en skotsk klubb kan vara idag. Det har vi definitivt berört, hur de röstade för att bli bäst i Europa under just den här tiden.
Mm.
Ett Rangers som då alltså har slagit ut Premier League-mästarna Leeds United på vägen fram till gruppspelet. Men med allt det sagt så tycks ju Olympique Marseille ganska överlägsna till en början. De springer upp till en 2-0-ledning och det är den nya anfallsduon med Rudi Völler och Alan Boxic som levererar med varsitt mål. Sen svarar visserligen Rangers, frampiskade av ett hett Ibrox, så forcerar de in både 2-1 och 2-2. Gary McSweegan och Mark Haitley nickar in varsitt mål. Men Marseille är ändå helt okej med det krysset, det resultatet. För de kände ju själva att det här hade varit ett test, både fysiskt och mentalt. Ett test av karaktär. För ja, Rangers borta 1992 i, ja, var det här november gissar jag, kan det till och med vara december. Det är ju
25 november.
En gyttjig matta uppe i Gavan. Och Olympique Marseille kommer dit med sina vita matchställ. De var inte vita. Nej. När slutsignalen blåste, ska jag meddela. Och Fabien Barthez, 21 år gammal i målet, han hade fått känna på att ja, Rangers borta är någonting annat än Brest hemma. Det hade pumpats en del inlägg mot honom.
Ja.
Och totalt sett så tog ändå Olympique Marseille, den nya Olympique Marseille med Barthez, Desailly, Deschamps och alla de där, med sig poängen och känslan av att de hade klarat av en prövning.
And causing a few hearts to flutter around Ibrox Stadium. It was a terrific strike there. And Andy Gorham anxiously watching it. There goes the final whistle. A terrific fight back by Rangers. Second half goals by Gary McSweegan and Mark Haitley. The final score here at Ibrox Stadium. Rangers 2, Marseille
2. Sen så slog de Brygge lätt innan den nya Champions League-turneringen bestämde sig för att ta ett evighetslångt
tre månaders
uppehåll tar de efter de två första gruppspelsmatcherna. Mm. Och då, ja, då ligger Marseille väl positionerat.
Mm. Vad händer i ligan under det här uppehållet då?
Ja, men det händer en del kul grejer. Olympique Marseille börjar gradvis hitta fram till någonting och den processen accelererar i samband med julmatchen borta mot PSG på Parc des Princes. Slaget, slakten på Parc des Princes. Och när man pratar på det sättet så menar man inte någon form av sportslig utklassning. För en tight match där Alan Boxic snattar det enda målet. Utan då syftar man ju på att det här var en match med extremt brutalt spel. Ja. Riktigt, riktigt ful match.
Alltså när jag läser om så står det att den borde av, idag hade den avbrutits.
Ja, det är nog faktiskt inte ett för starkt omdöme. Och det bidrar ju då givetvis till att ska någon sätta en startpunkt för dagens rivalitet mellan PSG och Olympique Marseille, då väljer de oftast den här kvällen, den här dagen. Det var här som någonting hände. Det var här liksom två konkurrerande klubbar verkligen blev bittra fiender. Och det var här, om du frågar Bernard Tapie, som hans då vision började förverkligas. Mm. För han hävdade ju på fullaste allvar och med sedvanlig självinsikt att hela den här rivaliteten som ju driver den franska ligafotbollen än idag, den är ju hans verk.
Ja.
Det är ju han som har tänkt ut det här och det är han som har förverkligat det. För han insåg ju själv att det där med Bordeaux, det där med Claude Bess, det håller ju inte över tid. Det är en liten klubb och en lättvikta pump som jag viftar bort på några år. Jag måste skapa en mer intressant och beständig rivalitet mot en mer värdig motståndare. För annars kommer den franska ligan och Olympique Marseille själv dö.
Ja.
Det påstår han sig ha insett. Och det han då ska ha kommit fram till är ju att han måste aktivera Paris.
Mm.
Och detta sker då under det sena 1980-talet. Då PSG är mellanägande. Och Tapie påstår ju då att det är han som i första hand går till, driver på gentemot Canal Plus-folket. Det är han som liksom förklarar för dem varför de ska köpa PSG och vad det skulle innebära och hur de sen måste bete sig för att allt ska landa på rätt plats. Ni ska köpa klubben och sen ska ni stångas och fäktas med mig och sen ska vi tillsammans bygga den här rivaliteten som kommer bli bränslet i den franska fotbollsmotorn.
Ja.
Och det är väl som med väldigt mycket annat runt Bernard Tapie och hans typ av män en väldigt stor överdrift men med något litet korn av sanning där i.
Ja, men frågar du dåvarande Kanal Plus vdn idag så säger han att ja, men han är ju alls sinnesförvirrad. Självklart inte.
Nej, det finns ju för sig andra Kanal Plus-företrädare som har sagt det, att ja, hade det inte varit för Bernard Tapie och hans starka Olympique Marseille så hade vi förmodligen aldrig gått in, för då hade inte den franska ligan varit tillräckligt intressant. Men det är ju något annat än att de har låtit sig själva bli verktyg för Tapies mästerlikt machiavelliska plan för att skapa en helt ny rivalitet.
Ja. Och 3 månader senare så är det dags för CSKA Moskva, va?
Ja, 3 månader senare är fortfarande inte gruppen blivit mer avskräckande.
Nej.
Det är allt jämnt Club Brygge, Glasgow Rangers och CSKA Moskva som finns där.
Ja.
Och om något så går väl Olympique Marseille på en missräkning när turneringen återupptas. För de spelar bara 1-1 mot CSKA borta. Man säger borta med den betoningen, för att det är ju en match som spelas på neutral plan i Berlin. Eftersom att det är lite rörigt hemma i Moskva under den här historiska perioden. Men den missräkningen reparerar väl ändå Olympique de Marseille i returen. För där svabbar de till CSKA med 6-0. Och det är fortfarande bara 2 poäng för seger. Men det är ändå så att den här 6-0 innebär en typ av 3-poängsmatch för Olympique Marseille. De har gjort 9-0 på sina 2 hemmamatcher. Det ger dem i praktiken en extra poäng för att målskillnaden blir så överlägsen som den ändå blir i en annars rätt jämn, tjock grupp. Ja, svårare än så skulle det egentligen inte behöva vara. Nu har Marseille, trots poängtapp i både Glasgow och i Berlin, manövrerat sig fram till en position där det räcker för dem att besegra Glasgow Rangers hemma i den näst sista gruppspelsmatchen för att gå till Europacupfinal. Ja. Svårare behöver det inte vara, men de skulle ändå komma och ställa till det lite för sig själva. För det var någon sån där nerverna utanpå tröjorna känsla runt klubben den kvällen. Kanske inte på spelarna. De går ut och spelar väl helt okej. De gör 1-0 på Rangers ledare i paus. Men vad hände då? När i omklädningsrummet står de en helt hispig Bernard Tapie och ryar som om de låg under med 4-0. Han förolämpar spelare. Han skäller på tränare. Raymond Götal ska till och med bita ifrån den här gången. Säger, det här är inte okej. Är det så här vi ska ha det? Då säger jag upp mig på stående fot. Det är liksom första gången det skär sig på ett lite mer beständigt sätt mellan dem. Och det är inte så att det ger någon skitbra effekt heller, Tapies lilla uppvisning. Utan när väl de tilltuffsade spelarna återvände för att lira av andra halvlek, då har de gått ner i prestation. De tillåter Ian Durant kvittera för Rangers och så slutar matchen. Och det är ingen katastrof, men det var väl onödigt. Ja. Nu måste de åka till Brygge i sista matchen och vinna. Och det är lite småjobbigt, vad fan. Varför skulle det vara så där? Vad var det bra för?
Ja.
Men sen blir det ju för sig inte så stor dramatik av det. Utan de åker till Brygge. Och Bryggespelarna schabblar och ser märkliga ut och tillåter Alan Boxic att springa in med ett mål efter bara några minuter. Och sen händer egentligen ingenting. Brygge deltar knappt. Alan Boxic ägnar sig åt att pricka målramen resten av matchen. Så siffrorna stannar vid 1-0, men det är aldrig någon oro, det är aldrig någon far, det är aldrig någon tvekan om hur den matchen ska sluta.
Nej.
Utan Marseille vinner och Marseille går till den där Europacupfinalen, men Raymond Götalls är inte helt nöjd och belåten med detta. Han har faktiskt tagit illa vid sig av att Bernard Tapie kom in och skällde på honom inför spelarna. Så när OM ska börja ladda för den där finalen så ger han en intervju till France Football. Han bara ger intryck av att ha fått nog. Han liksom sarkastisk, raljant, nedsatt. sittande gentemot Bernard Tapie. Han har någon drapare. Visst, allt är sant. Allt är Bernard Tapies förtjänst. Visst, det är han. Det är han som tagit OM till andra finalen på 3 år. Det är han som inte behöver någon annan för att besegra Milan i finalen. Eller han klarar det själv. Men ja, för alltså, be honom gärna förklara sitt taktiska upplägg. Liksom Milans taktiska svagheter. Det var han som slog ut dem 91. Ja. Be han berätta hur han gjorde det. Liksom. Ja. Så ja, det var den viben när Götals bestämde sig för att bita ifrån.
Ja. De är i final i Europacupen. De leder Ligue 1 med 4 poäng. Och de ska möta lilleputtarna Valencia igen.
De har Valencia borta i den 36:e ligaomgången. Alltså det är 3 omgångar kvar. Och det är mycket riktigt en lilleputt. Liten klubb, litet lag. 18:e plats i ligan. Och en känsla för att fotbolls-Frankrike återigen sluter upp bakom Olympique de Marseille på väg mot en Europacupfinal. För det är ju inte upplagt på ett sätt som innebär att det här är en tuff och knivig match som kommer så olägligt som tänkas kan för Olympique Marseille. De har ju flyttat den här matchen från helgen till en torsdag för att OM ska få nästan en hel vecka på sig att ladda inför Europacupfinalen. Och när det väl börjar vara dags för att spela match så möts bortaklubben av en sorts tifo där juniorspelarna i Valencia har liksom, de håller upp så här bokstavsskyltar på plan inför avspark. Hela Valencia håller på OM i München.
Ja.
De är framhejade, de är välkomnade av både hemmaklubb och sitt eget fotbollsförbund. Och det verkar väl inte vara något särskilt med den här matchen. Det är program- och planenligt. Allan Boxic gör som vanligt ett tidigt ledningsmål den här säsongen. In i paus med ledning för OM. Det är väl liksom, det blir väl inget speciellt med detta. Men sen märker man fan, det är något som inte är som det brukar. För pausvilan blir skitlång. De börjar aldrig spela igen. Liksom, gå en kvart, gå 20 minuter. Vart är de? Varför kommer inte lagen? Börjar gå någon rykte där runt arena. Men det är någonting, det är domarna. Har något konstigt sammanträde med klubbarna. Jag har ingen aning om vad som diskuteras. Men att till slut kommer en försenad andra halvlek igång. Och under den händer väl egentligen inte ett skvatt, utan den där 1-0-ledningen står sig från andra halvlek och sen går slutsignalen och sen rycker folk på axlarna och sen tänker de att ja, nu kan vi glömma det här och nu kan vi titta framåt mot Europacupfinalen. Men då går ju då hemmalagets libero Jacques Glosma fram till medierna och säger det att det här var inte en vanlig fotbollsmatch, hörrni, för de försökte köpa oss. De försökte muta oss. Jag erbjuds personligen 200 000 franc för att inte anstränga mig i den här matchen. Och jag var inte den enda. Olympique Marseille försökte köpa både Jorge Buruchaga och Christophe Robert också. Och det var vad som hände de här dagarna. Och det är klart att när den intervjun är gjord så går det inte längre att rycka på axlarna och bara glömma bort den här lilla matchen som ju också skulle spelas på väg fram mot titlarna. Men det är ändå inte så där väldigt långt ifrån. För okej, det här sker på torsdagskvällen och visst fan är det ju en medial explosion på fredagen och på lördagen. Herre jösses, en ligaspelare anklagar Europacup-finalisterna för mutor mer eller mindre inför rullande kameror i direktsänd tv. Det är klart att det väcker uppståndelse, men Bernard Tapie håller sig till att börja med undan under de första dygnen och sen kliver han fram på söndagen och meddelar egentligen bara att ja, nu är lite rörigt igen. Visst, det har vi sett förut. Jag tar tag i det här efter finalen.
Mm.
Och han kommer i mångt och mycket undan med det. Frankrike köper någonstans in sig på att okej, vi får väl se efter finalen. Och därtill har Bernard Tapie personligen någon form av luddig parlamentarisk immunitet. Och den kanske ger honom lite extra trygghet att bara rycka på axlarna och slå ut på händerna. Vad fan. Vi tar det sen.
Attention, Boxic, c'est but! Voilà l'Olympique de Marseille qui ouvre le score alors que Michel Pajot est parti protester auprès de Monsieur Beignel. 21e but de la saison pour Alain Boxic et 1-0 pour le.
Nu ska vi kolla mot München här, va?
Vi får hålla kronologin autentisk, för samtidigt som Tapie då, ja, men kommer undan med att skjuta allting framför sig, så riktas ju fokus allt mer och allt tydligare mot München och finalen mellan Marseille och AC Milan. Och visst, det där var väl en ovälkommen distraktion under uppladdningsveckan. Men hela OM:s upplägg gick ändå någonstans ut på att den här gången ska vi avdramatisera allt. Den här gången ska det inte kännas så allvarstyngt och så överdrivet. För det gjorde det senast, det gjorde det i Bari. Då hade de liksom låst in sig på någon bunker 4 mil utanför stan och varit helt isolerade i 3 dygn. Den här gången skulle det kännas lite mer fritt, lite mer glatt. Okej, det är några anklagelser om mutor som virvlar runt i luften. Men vad gör väl det när gamla goda Chrissy Waddle kommer till spelarhotellet och umgås några dagar före det är dags? Han kom dit och ja, han var där och hängde några dagar och OM mådde bra. Ja. OM gav ett avspänt, avslappnat intryck. Det var inte en klubb på gränsen till rättegång och undergång, utan det var en klubb som hade lärt sig av tidigare erfarenheter och nu skulle vinna Europacupfinalen. Det är dags för match, det är dags för Tapie att hålla sitt pep-talk inför spelargruppen och hans punchline är otvetydig. Han meddelar att den här gången är det klart. Den här gången kommer det att gå vägen. Vi kommer att vinna, och vet ni varför?
Jag vet.
Ja?
För att jag är mycket snyggare än Silvio Berlusconi.
Ja, vad fan finns det för följdfrågor på det? Är det så är det så. Ja. Sen så kanske inte AC Milan och Silvio Berlusconi var helt invigda och införstådda. För de började matchen bättre. De förde den och de testade den hårfagre Fabien Barthez vid ett par tre tillfällen. Och första halvlek går inte riktigt som OM har tänkt sig. Inte minst med tanke på att försvarsbjässen Basile Boli segnar ner skadad med sig så där 10 minuter kvar till paus. Han känner sig för, han samråder med det medicinska teamet. Han är ändå inne på att jag får lägga ner detta. Jag kan inte spela en Europacupfinal halvskadad, utan det är bättre att försöka få in någon annan. Men här gör väl Bernard Tapie sin förmodligen sportsligt mest betydelsefulla insats någonsin. För det är klart att han inte bara sitter på läktaren som en passiv åskådare. Han har ju direkt lina ner till Götthals på bänken.
Walkie-talkie.
Här är ju före mobiltelefonernas tid. Så han har en walkie-talkie. Och i den så kommunicerar han kort och gott att Basile Boli byts inte ut. Han går inte av. Jag förbjuder det. Boli kom ut i sin lärare. Tapie har förbjudit dig att gå av. Jaha, det var ju helvete. Ja. Då är det bara att kriga på.
Det måste vara enda gången i Champions League-historia det händer.
Och det här är ju då inte en skröna. Det är ingenting som har hittats på, utan exakt så här var det, säger alla inblandade. Och Boli stapplar ut på planen igen och sen vet ni ju säkert alla vad som händer. Det går knappt 10 minuter. Det är precis före paus. Pelé driver upp mot Maldini, utmanar. Får med sig en felaktigt dömd hörna. Mm. För den bollen stötsar tillbaka på hans axel och går ut. De borde inte ha fått hörna, men hörna får de. Och de har en plan för det. Det brukar alltid vara så att Pelé slår hörnarna mot Boli. Men han brukar lyra dem mot bortre. Så ska han vinna och liksom nicka tillbaka bollen in i gröten. Men här har de kollat på det inför matchen och liksom bara kommit överens. Nej, fan, säger Pelé, att de är för stora. Ja. De är bra på huvudet, de är många. Rossi har räckvidd. Det är ingen idé att lyra mot bortre. Gå mot främre så försöker jag slå den flackare och så försöker vi komma före dem istället.
Ja.
Så gör de, så slår de hörnan. Boli som ville gå av har blivit kvarkommenderad. Och han ser ju inte direkt hämmad ut när han studsar upp och Trots då att han inte alls är särskilt lång för att vara försvarare, når väldigt högt och styr bollen in i den bortre burgaveln och 1-0 till Olympique de Marseille.
Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but!
But de Boli! But de Basile Boli sur ce corner!
Eh bien, c'est le moment idéal sur un corner
presque senti venir
que ne voulait pas tirer Amédi Pelé.
Jean-Pierre Papin får ställa sig och titta på när hans gamla OM vinner matchen, vinner cupen, blir bäst, störst i Europa och spelarna bär Bernard Tapie av planen i triumf.
Tänk så skönt att det varit att kunna sätta punkt här.
Ja.
Vi är mästare, vi har vunnit ligan.
Karismatiskt jävla lag, speciell snubbe till president, men ändå vilket skönt jävla röva gäng som fick binda ihop allt med den ultimata triumfen.
Ja. Och istället, nu vänds allt.
Nu vänds allt, för det fanns absolut en misstanke bland många om att, ja. Nu visar det sig att Tapie har spelat allt precis rätt, för nu har det ju ändå gått ett par veckor. Det är ingen som kommer orka gå tillbaka till den där Valencian-grejen nu, utan nu kommer ju den bara försvinna som så mycket annat har försvunnit förut. Nu är de Europamästare, de har just varit med presidenten i Elysée-palatset. Det blir inget. Men helt avgörande här är att den franska ligapresidenten, en herre som heter Noël Legret, har någon typ av patos eller någon typ av integritet eller någon känsla av att inte ha några alternativ. För han hade varit med i det. Han hade varit med i omklädningsrummet i München.
Ja.
Och det fanns många som misstänksamt tittade och liksom, ja, det där ska vara liksom mannen som iscensätter en utredning. Ja, det skulle vara precis just mannen som iscensatte en utredning, för det var det som krävdes. Hade inte Noël Legret påbörjat en utredning i ligaföreningens regi, då hade ingenting sen nått fram till rättsväsendet, utan då hade det bara försvunnit, dunstat bort och aldrig mer gjort något väsen av sig. Men Legret iscensätter en utredning. Och det som sen börjar, det som sen inleds, det är så rörigt och så präglat av händelser hit och händelser dit att jag nästan tror att vi måste reducera redogörelsen till en ganska kronologisk rätt upp och ner redogörelse som i början går från dag till dag av vad som faktiskt händer.
Ja, men så gör vi.
Okej, 4 juni då till att börja med. Dagen då det blir tydligt att det blir en utredning av det här. Ni måste förhålla er till det Olympique de Marseille. Okej, det absolut första de då gör är att de slår tillbaka. Tapie gör som han gjorde mot Claude Bess och Bordeaux. Han går till motoffensiv. Alltså, de kommer här och säger att vi har försökt köpa dem. Skulle vi ha behövt det?
Nej.
Olympique de Marseille, vi slår Milan. De är Valencia, de ligger på 18:e plats. Skulle vi ha behövt, nej, ska jag säga hur det var? Så här var det, de försökte köpa oss. Det finns flera vittnen på hur jag kommer till deras lilla obetydliga arena. Och när jag anländer så är det företrädare för Valencia som föreslår ett bekvämt och behagligt kryss för båda lagen, båda klubbarna. Så gick det till egentligen, det finns vittnen på det. Och det var den första motattacken den 4 juni. Men det är inte lika dramatiskt som det som sen händer den 24 juni. En månad efter Champions League-finalen. För då gör ju faktiskt polisen ett gripande av den tredje mannen i den här Valencia-ekvationen. De griper inte visselblåsaren Glasman. De griper inte heller argentinaren Buruchaga, men de griper Christophe Robert, den tredje utpekade spelaren, den tredje spelaren som sägs ha fått mutor erbjudna sig. Och de gör ju det av en anledning. De gör det eftersom att de tycker sig kunna bevisa att fan faktiskt har tagit emot den här mutan. Och den misstanken försvagas ju inte direkt när de även hittar ett kuvert med pengar i hans fasters trädgård. Men det är klart att det här hjälper ju till att drastiskt förändra allt. Ja. Det är inte längre någon form av ord mot ord situation, utan nu är det ytterligare en spelare med ett blomjordsolkigt kuvert med pengar i handen som säger att ja, han har tagit de här pengarna från Olympic Marseille för att inte anstränga sig i den här matchen.
Nej.
Men klart är det inte, för det som sen hände dagen efter, det är att den Marseille-spelare som är allra mest central i den här utredningen, den här mittfältan från Nantes som heter Jean-Jacques Edelid, han återvänder in i historien. Och här ska ni få klart för er att han har hela tiden varit utpekad från först Glasman och sen då Christophe Robert. För när polisen börjar fråga, men hur ska det här gå till? Marseille ska erbjuda er pengar. Vem gjorde det? Jo, det var Jean-Jacques Edelid som tog kontakt med oss, för vi känner honom. Vi spelade ihop med honom i Nantes och han hörde av sig till oss. Och det går inte Edelid med på överhuvudtaget. Han säger att han begriper ingenting. Men nu inställer han sig spontant på åklagarens kontor i Valencia för att ge sin version. Och det tyckte väl utredarna i och för sig var intressant, men de ställde ju också emot för, ja men spontant kommer han hit på eget initiativ. Hur spontant var det egentligen? Han dundrade in på flygplatsen här i Olympic Marseilles eget privata flygplan. Och då visade det sig rätt snabbt att han kom ju direkt från Bernard Tapies kontor i Paris, där han hade fått en massa briefande juridiska instruktioner av Marseilles advokater och jurister. Men nu var han ändå en aktiv del av en utredning som får allt tydligare konturer. Den 26 juni då släpps Christophe Robert och hans fru, som båda hade varit gripna, efter att båda har erkänt och berättat sin historia. Sen kom den historien först då till den utredande polisen såklart, men till allmänheten 3 dagar därefter, den 29 juni. För då talar Christophe Robert ut i tidningen France Football och då är han ganska detaljerad i sin berättelse. Ja, jag har erbjudit de här pengarna. Ja, jag har tagit de här pengarna. Det var 250 000 franc. Men sen påstår han i och för sig också att sen visst, jag tog pengarna, men sen ångrade jag mig. Det här var ju kvällen före matchen. Sen ångrade jag mig på matchdagen. Då hörde jag av mig till Marseille och ville lämna tillbaka pengarna. Och sen spelade jag så normalt jag någonsin kunde, oavsett vilken.
Ja. Du var skadad efter 20 minuter också.
Med en väldigt diffus skada efter 20 minuter. Vilket i och för sig tyder på en spelare som kanske var vankelmodig och ångrade sig. Snarare än en spelare som tänkte kasta matchen. Ja. För hur stor nytta är det att få en medioker spelare utbytt efter 20 minuter och ersatt av en vanlig spelare?
Nej,
det är ju inte värt något för OM.
Nej.
Sen går det några dagar innan nästa riktigt betydelsefulla vändning kommer. Och den kommer från en herre som heter Bora Primorats. Om någon kommer ihåg honom idag i Sverige, så tror jag att främst att man minns honom som Wengers assistent i Arsenal. Ja. För där var han i alla år som just Wengers högra hand.
Men han var tränare i Valencien, va?
Men på den här tiden var han tränare i Valencien, precis. Och han går till polisen och säger att hörni ni, nu har det hänt lite grejer här. Det har visserligen gått rätt lång tid. Det har gått ett par veckor sedan han säger sig har blivit utsatt för ytterligare ett mutförsök från Bernard Tapie. För det Bora Primorats berättar, det är att han blev inkallad till Tapie för ett möte. Man blir inkallad till Tapie, det är så det funkar. Och där säger Bernard Tapie att fan, det är lite rörigt nu runt det här som hände med matchen mellan våra klubbar. Så jag tänkte så här: du ska ta på dig grejen. Inte på ett liksom aktivt sätt, men jag vet ju att det enda polisen faktiskt har, det är att det har ringts ett samtal som syns på telefonlistorna mellan vårt spelarhotell och ert spelarhotell från Novotel till rum 234 på Hotel du Lac. Men jag tänkte att vi jobbar så att du säger att det var du som tog emot det här samtalet. Vi ringde för att snacka med dig om tusan vet vad. För i så fall så försvinner den faktiska bevisningen. Då är det bara vittnesuppgifter och erkännanden, men det finns inget på papper. Då har det inte ringts något samtal som de påstår mellan vårt hotell och ert hotell. Så du säger att du tog det här samtalet, så ska du dels få rätt mycket pengar och därtill så ska vi ta hand om din karriär framöver. Valenciano går inte att stanna där, men du kan få ett coachjobb i vår liksom samarbetsklubb Martig istället och sen tar vi det därifrån. Mm. Och jag vet inte om Primorats funderade på det. Jag vet inte vad som tog honom 2 veckor. Men nu går han i alla fall till polisen och säger att det här hände. Så här gjorde Tapi, det här sa han åt mig. Och det skedde den 17 juni på den här adressen.
Fan, man riskerar grejer, Tapi. Alltså, ja, det är så, ja, men alltså...
Så att säga, han hade någon typ av parlamentarisk immunitet, men den räcker ju såklart inte hela vägen. Nej. Framförallt så gäller inte den hans fotbollsklubb. Så det är en ganska svårbegriplig manöver. Och det här erkännandet, ja, det inledde ju dels en helt ny brottsutredning. Nu är det så manipulerande av vittne, eller vad nu rubriceringen är. Och det försvårar givetvis OMs läge även i den pågående mututredningen. Och inte fan blir situationen bättre för Tapi och hans klubb ett par dagar senare när Jean-Jacques Edelids fru Christine, alltså Jean-Jacques Edelid, återigen den här anonyma mittfältaren i Marseille som påstås ha iscensatt hela grejen, eller i alla fall aktiverat hela grejen när han ringde till sina gamla lagkamrater. Hans fru är intagen för förhör och hon erkänner allting.
Mm.
Ja, så här har det gått till. Ja, min man har gjort det här. Sen går det ytterligare några dagar och sen så kommer det ett handskrivet brev från Edelid själv till, om det är åklagaren eller domaren eller vem det nu är, nere runt utredningen i Valencia. Och det brevet är märkt med orden väldigt brådskande, väldigt viktigt, personligt på kuvertet. Och det är vad ni kan föreställa er. Det är Edelids eget erkännande. Mm. Han klandrar inte sin fru överhuvudtaget. Hon gjorde det rätt. Hon sa sanningen, hon befriade därmed mig och nu ska jag berätta hur det verkligen gick till. Och det då Edelid redogör för, det är ju att han själv kände sig lite stressad in i den här sista månaden av säsongen, för han var inte helt säker på sin status i klubben och sin position i laget. Och han insåg samtidigt att de möjligheter som låg framför honom nu, de skulle aldrig komma tillbaka. Så han var mån om sin plats i Olympic Marseille. Men det Edelid sen säger är att den aktiva fasen av allt inleds först 2 dagar före själva matchen mellan Valencia och Olympic Marseille. För då stänger Benny mer eller mindre in Edelid på sitt kontor och tvingar honom att ringa sina gamla lagkamrater. Du ska slå det här samtalet. Och Edelid påstår sig känna sig trängd nästan till bakbunden, för han är orolig för sin långsiktiga framtid i Olympic Marseille. Han är väldigt orolig för att inte få spela Europacupfinalen. Ja. Så han menar att han känner att han egentligen inte har något val. Och sen förklaras det för honom att exakt så här ska du göra. Du ska ringa dina gamla lagkamrater och du ska meddela dem att ledningen i Olympic Marseille vill diskutera en sak med dem. Och du ska få dem att tillsammans befinna sig på ett och samma rum på deras spelarhotell klockan 21.00 kvällen före matchen. Det är vad du ska ringa och säga. Det är vad du ska koordinera. Och det gör Edelid. Och så långt får han med sig de här Valencian-spelarna. För de sätter sig på rum 234 klockan 21.00 kvällen före match. Edelid ringer. När han får svar så lämnar han över luren till Benet, till ja, vad han nu är, klubbchef, klubbdirektör. Vet inte fan hur man översätter hans egentliga titel. Och då ska han ha mötts av lite olika reaktioner. Buruchaga, han ska ha varit på, jaha, fint, får ju pengarna direkt. Ja. Den här Glassman, han ska då ha varit inte bara tveksam utan direkt avvisande. Fattar ni vad det är ni ber oss om? Ska ha varit liksom frasen som egentligen var det enda han sa under det samtalet. Men Marseille-ledningen ska ha haft ett jävla självförtroende när de lägger fram det här. De liksom, vad fan, ni förstår själva. Gör inte ni det här så kommer några andra att göra det. Och ni kommer ändå att förlora. Då är det väl bättre att förlora med något i fickorna än att gå från matchen helt tomhänt. Och därtill så sockrar de lite grann att fan, Valencia, ni kommer ju ändå åka ur. Ja. Men vi fixar det så. Liksom, ni får kontrakt med den här klubben Martigo som de hade någon typ av mer eller mindre officiellt samarbete med. De spelar i andra liga. Vi sätter er där och sen så tar vi det därifrån. Ja. Så ni får pengar och ni får en framtid. Och exakt vad Valencia-spelarna sa sinsemellan kan inte Edelid vittna om. Det vet han inte. Men det han sen vet är att han går tillbaka till sitt rum och sen så möter Bané upp honom där med ett kuvert i handen. Han ger det till Edelid och säger okej, om några minuter så kommer Christophe Roberts fru att vara på parkeringen här nedanför hotellet. Du går med det här kuvertet till henne och sen har du gjort ditt.
Ja.
Och så långt vittnar Edelid om händelseutvecklingen före matchen. Sen så spelar ju han i matchen och den har vi ju redan varit inne på. Det är inte något särskilt med den. De leder med 1-0 i paus. Men sen blir det ju kaotiskt under pausvilan. För det är då Valencia-ledningen ska ha kommit med de här anklagelserna till domarteamet. Ja. Det är ju faktiskt lite svårt att förstå den delen av det. Varför i paus?
Nej,
varför säger inte det före matchen? Men det, den tajmingen kan väl förbli dunkel. Det Edelid säger runt detta är ju att ja, det är klart att det blev ju ett jävla ståhej och allting blev ju försenat och det tog rätt mycket tid. Men vet ni vad Bernard Tapie då kommer fram och säger till mig? Nej, det vet inte utredarna. Att Tapie ska säga okej. Nu har den här jävla Glassman tydligen liksom berättat om det här och nu är det lite problem med andra två liksom, Buruchaga och Bär. De är fortfarande med va?
Ja.
Och Edelid liksom bara, fan, förstår han inte allvaret här? Fattar han inte hur jävla stora problem som kan vänta oss alla? Men det menar Edelid att Tapie inte verkade göra och det hävdar ju han därefter bara är en konsekvens av att det här var något som Tapie gjorde hela tiden. Ja. Det här var någonting som han hade ägnat sig åt i åratal och alltid kommit undan med. Mm. Varför skulle den här gången vara annorlunda? Precis varenda sak som händer under den här fasen är ju mer och mer besvärande. Plötsligt dyker George Buruchaga in från vänster och meddelar att jo, alltså Tapie och hans folk, de hörde av sig till mig också och försökte säga åt mig hur jag skulle vittna. Så de får ju mer och mer i nacken. De anklagar, ytterligare en utredning av vittnespåverkan eller vittnesmanipulation. Och det är ju uppenbart att de inte kan springa ifrån rättvisan den här gången. Vare sig vad gäller juridiken i Frankrike eller fotbollen i Frankrike eller för den delen fotbollen internationellt. Början av september så går UEFA ut med att de utesluter Olympique Marseille från att delta i den säsongens Champions League-spel.
Ja.
De regerande mästarna får inte vara med.
Nej.
Och i ungefär samma veva så meddelar ju även det franska förbundet att okej, vi tar det här i tur och ordning. Först den där matchen mellan Valencia och Olympique Marseille, den ogiltig förklarar vi.
Ja.
Och båda förlorade. Det är vårt utslag runt den matchen. Båda förlorade. Och den där ligatiteln som Marseille därefter vann, den tar vi ifrån er. Och ni spelare som var inblandade, inte då visselblåsaren Glassman, men alla andra, Edelid, Buruchaga, Robert, era licenser tar vi ifrån er. Så här började ju pyramiderna rasa inför öppen idå, inför ögonen på Marseille-folket själva. Och ska också sägas att PSG fick ju erbjudande om att till att börja med ta titeln titeln från Olympique Marseille som andra placerat lag. I förlängningen därmed också representera Frankrike i Champions League. De sa ju nej till båda de möjligheterna. Ja. Vi vill inte ha den här titeln. Vi vill inte spela i Champions League som konsekvens av det.
För att vi har så hög moral. Nej, det var ju för att Kanal Plus ägde ju delar av PSG och att de skulle tappa en massa abonnenter.
I Provence runt
Marseille. Jävla smutsigt.
Ja, det är en sorglig jävla soppa och den fortsätter ju bara att bli grumligare och grumligare och det kommer fler illasmakande ingredienser under 1994. För ja, Bernard Tapie blir ju sedermera åtalad både för korruption och för vittnespåverkan. Hans parlamentariska immunitet har på något sätt förverkats eller kringgåtts eller vad det nu är. Han är i alla fall utsatt för det franska rättsmaskineriet. I samband med det så blir han också ålagd att avsäga sig presidentskapet för Olympique Marseille. Och det lyckas han visserligen förhala ett tag, men han kan inte stoppa processerna. Han kan inte förhindra att Olympique Marseille med ungefär ett års fördröjning även blir tvångsnedflyttade. De hinner ju spela en hel säsong i högsta ligan. De är nära att vinna, jag blir två. Men när den håller på att spela slut så kommuniceras det att det kan gå hur det vill. Nästa år så är ni i andra divisionen. Ja. Ni blir tvångsnedflyttade.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Abbo hem.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Till sist är vi faktiskt framme våren i mars 1995, alltså nästan 2 år efter Valencia-matchen, innan det faktiskt påbörjas en rättegång. Och den börjar ju minst sagt dramatiskt, för längs hela vägen, under hela den här tiden, så har ju ändå Bernard Tapie haft några löjtnanter. Han har haft några kvar på sin sida som har backat honom och hans version. Framförallt då den här gamla klubbchefen Jean-Pierre Benet. Men nu tvärvände han plötsligt när rättegången börjar. Och det är extra anmärkningsvärt för att han strax dessförinnan har publicerat en bok. Som är helt jävla förljugen då, uppenbarligen. För han bara liksom, ni vet det där, skrev min bok för någon månad sedan. Ja, glöm allt det, var bara bluff liksom. Så då går han emot hela sin egen självbiografi, sin egen omfattande vittnesutsaga och säger att jävla fan, ni har rätt, allt stämmer. Det har gjorts det här mutförsöket och det är iscensatt av Bernard Tapie. Och det är liksom inte nog med det. Det är inte så att Tapie gick fram till mig och gav mig lite växelpengar ur bakfickan. Utan det här är ju vedertagen klubbpraxis. Det här är pengar som jag kvitterade ut från klubbens finansdirektör och revisor som åtog sig uppdraget att begrava pengarna i årsredovisningen. Det finns pengar öronmärkta varje säsong för den här typen av utgifter, den här typen av mutor. Och det har varit en etablerad del av klubbens sätt att fungera. Och while I'm at it, när jag ändå är igång, så är det inte bara klubbdirektörerna och finansdirektörerna och revisorerna som känner till det här. Alla spelare vet. Det är Champs, det är Sagi, alla vet. Och där någonstans både inledde och avslutade Jean-Pierre Bernet rättegången. Den höll på ett bra tag, absolut, men den kunde ju bara sluta på ett sätt. Bernard Tapie döms till fängelse. Till en början 2 års fängelse för aktiv korruption, som termen är i Frankrike, och vittnespåverkan, vittnesmanipulation. Sen så kom det där att överklagas fram och tillbaka och hit och dit, men han skulle alltid behöva inställa sig i ett faktiskt fängelse och sitta i en cell bakom galler. Alla de andra åtalade, och det är ju allt från då Bernet till Burruchaga och folk däremellan, de dömdes ju också, och de flesta dömdes till fängelsestraff, men alla andra förutom Tapie fick villkorligt. Ja. Men Tapie skulle in bakom lås och bom, och när det förkunnas och tillkännages så är det ju, ja, men det är ju slutet på inte bara en utan ett par historiska tider. Olympique Marseille, absolut. Den genomkorrupta franska fotbollen, ja, det är med. Och därtill så kom också det här precis i det allra sista flämtande slutskedet av Mitterrand-tiden. Hans tid som president tog slut här, och när den var på väg mot sin ände så följde det ju en våg av ganska snarlika korruptionsutredningar och korruptionsdomar. Det visar ju sig att hans så kallat socialistiska etablissemang runt makten är genomkorrupt. Mm. Det var en rutten statsapparat, precis som det var en rutten fotbollsklubb och en rutten fotbollsnation. Och det är här som allting kommer in i ännu ett nytt läge. För okej, Olympique Marseille, de blev av med sin ligatitel. De blev tvångsnedflyttade. Tapie fick inte vara president längre. Tapie fängslades. De har fortfarande kvar sin Champions League-titel. Yeah. De är inte missnöjda och blyga med sin Champions League-titel.
Men de första i Frankrike.
Forever first. Oh. Och det kan ju ingen längre ta ifrån dem. Nej. Det kan ingen längre ändra på. Skulle det ha skett så skulle det ha skett här under alla utredningar i mitten av 90-talet. Men jag vet inte om du har rätt att säga att det föll mellan stolarna. Men det blev ju någonstans en situation där UEFA tidigt nöjde sig. Vi stänger av dem ett år. Ja. Sen är det klart för oss. Och sen pågår ju som sagt utredningen och offentliggörandet av uppgifter i 5 år därefter. Ja. Och när vi nu är framme just 1998, och det ena vittnesmålet byggs på det andra, så är det ju svårt att med öppna ögon hävda att jo, Marseille kanske fuskade i en betydelselös match i Frankrike, men mer var det ju inte. Nej. Deras Europacup-framgångar är ju oantastliga. Mark Hatley, center i Glasgow Rangers den här säsongen, han vittnar om hur han ska ha kontaktats och erbjudits pengar för att inte spela mot Olympique Marseille. CSKA Moskvas manager, han påstod att han blev uppringd och erbjuden pengar för att hans lag skulle lägga sig. De förlorade med 6-0.
Ja, det sa så att de manipulerade med vattenflaskorna.
Eddie Lid vittnar ju om det, att inför den där matchen mot CSKA Moskva, då liksom garvar nästan de ansvariga Marseille-funktionärerna när de tar vattenflaskorna som ska till Moskvas omklädningsrum och inför ögonen på spelarna då sprutar in någonting i de där flaskorna.
Och det var CSKA som har slått ut Barcelona, så det var inget dåligt lag.
Det var de som slog ut, det var där de försvann. Ja. Nej, men också det kom en underhuggare, inte Bernet, men liksom på nästan samma nivå, som jag sa att det där var också någonting som vi gjorde systematiskt. Ja. Ren har ni hört talas om. Nu får ni höra talas om CSKA Moskva. Vi drogade spelare. Vi använde sprutor i deras vattenflaskor ofta. Vi brukade köra den antipsykotiska drogen Haldol. Något som tydligen används för att behandla människor med schizofreni och bipolära sjukdomar. Och därtill finns hela dopningsgrejen. Där Edelid återigen då är ute med väldigt besvärande vittnesmål. Ja, alltså vi fick ju dopningssprutor inför många matcher, definitivt inför Europacupfinalen. Vi fick dopningssprutor och alla tog dem förutom Rudi Völler som vägrade. Och sen ska det ju här brasklappas med att det går ju inte att bara köpa allt Edelid säger för obestridbar sanning. För det är klart att han säkert har ett intresse av att försöka rädda sitt eget rykte och framstå som en oantastlig hedersknyffel i möjligaste mån. Den här grejen till exempel, att sprutor, dopningssprutor, Rudi Völler vägrade. Rudi Völler, som ju är en väldigt väl ansedd man inom dagens fotbollselit, nej. Jag har inte vägrat, nej. Jag har inte erbjudits någonting. De andra spelarna, vadå? Nej, absolut inte. Finns någon som, ja visst, vi fick spruta någon gång och det var inte alltid som jag verkligen frågade om vad de innehöll, men systematiskt nej. Dop, nej, det har vi inte gjort. Nej. Och det är klart att det finns grejer man inte vet, men det går ju inte att komma ifrån att Olympique de Marseille fuskade. Ja. Bernards Olympique de Marseille, de fuskade. Och de fuskade hemma. Och de fuskade i Europa. Finns det förmildrade omständigheter? Det gör det ju. Finns det tvetydigheter? Det gör det också. Var det så som Bernard Tapie säkert skulle hävda ifall man verkligen kom in på skinnet på honom? Att okej, vi gjorde det. Men det gjorde alla andra också. Ja. Var fotbollen 1990 samma sak som cykelsporten? Alla mutade, alla fuskade, alla använde sprutor. Det vet jag inte. Det är bara att erkänna att det vet jag inte. Nej. Det är möjligt att det var så. Ja. Men hur som helst, nu är vi ju i berättelsen framme vid det som vi gör till det absoluta slutet. Sommaren 1998. Det kommer fortfarande fram besvärande uppgifter om hur hela Marseilles apparat ska ha haft kännedom om det här. Och mer eller mindre aktivt därmed varit inblandade. Men det är också sommaren då Didier Deschamps lyfte VM-bucklan på hemmaplan. Uh-huh. Där Marcel Desailly står bredvid honom. Och i segerintervjuerna bland annat säger det var Olympique de Marseille som gjorde oss till vinnare. Det var där vi lärde oss vad som krävdes för att vinna. Och jag vet inte riktigt hur jag ska värdera den Nej. Typen av uttalande.
Alltså, Bernard Tapie var liksom en skamlös mytoman, det måste man ju ändå kunna säga. Men han var en sån här solig jävel som alltid kommer ut med fötterna, alltså på fötterna. Alltså när han kommer ut från fängelset så läser jag så här, ja. Och sen går han in i teatern, jaha. Som skådespelare, jaha. Och han spelar då Jack Nicholsons roll i Gökboet på någon stor teater. Och få skitbra recensioner för det. Men var kom den ifrån?
Han är ingen obegåvad skurk. Det kan ingen jävel påstå. Och det hade varit ett avsnitt till. Liksom Marseille och Tapie efter allt. För ja, men han kommer tillbaka in i fotbollen också. Ja. Han är ju än idag älskad i Marseille.
Köp en stor tidning. När ni är i Provence. Blir chefredaktör. Jätteomtyckt.
Ja, och det är kanske så att den bild vi får använda oss av för att någonstans komma till tals med det, den bild vi får använda oss av för att faktiskt avsluta detta dubbelavsnitt, det är den som Jean-Jacques Edelid återigen då har berättat om. Den han målar upp från dagen då OM högtidlig höll 20-årsjubileet av den här Europacup-vinsten. För det är klart att de gjorde. Ja. De skäms inte för sig. Forever first, helvete. Så de hade sitt 20-årsjubileum. And the gang's all there. Alla dyker upp. Edelid är där. Tapie är där. Och man kan ju såklart tycka att det kanske borde kunna bli lite känsligt. Ja. Det är ju formellt sett presidenten som har beordrat ett mutförsök genom en spelare som sen vände och vittnade mot honom och på så sätt fällde hela klubben och skickade Tapie själv i fängelse. Men när de två ser varandra, då går Bernard Tapie fram till Edelid, kysser honom och säger: det förflutna är det förflutna. Vi måste glömma och gå vidare.
Du har hört When We Were Kings om Olympique Marseille 1992-1993.
Fortsätt gärna mejla oss på kings@perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast. Så hörs vi igen nästa vecka. Vad det blir då får vi se. Ha det så bra. Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.